De har sjungit världen över på hur många språk som helst. Jesus uppståndelse har bekänts, viskat, ropats, skrattat, gråtits, jublats, skrivits, målats och skulpterats fram genom historien. Och du kan säkert hitta ett par ord till som beskriver hur uppståndelsen har förmedlats. Och idag är det också vår tur att återigen få stämma in i den stora jubelkören i Guds folk och proklamera: Jesus Kristus är uppstånden. Ja, han är sannerligen uppstånden. I hela kyrkans historia har människor försökt sätta ord på vad det var som hände den där påskdagsmorgonen i den tomma graven. Man har försökt förstå vad var det liksom som hände. Hur gick det till? Vad betydde det? För vi märker att lärjungarna, de som var första vittnena, de förstod inte riktigt. Och genom kyrkan har man fört fram olika förklaringsmodeller eller bilder för att förklara innebörden av Jesu död och uppståndelse. Och detta utifrån att Bibeln själv använder en rad olika bilder och metaforer och förklaringar för att kasta ljus över detta stora mysterium. När Bibeln talar om Jesu död och uppståndelse så används uttryck som försoning, rättfärdiggörelse, adoption, frälsning, befrielse, helande, nyskapelse och förlåtelse. Och hur gör vi för att liksom hålla ihop det här? Att utifrån en och samma händelse få så många förklaringar, att hålla ihop det kan kännas som att försöka valla en flock katter. Det liksom bara sprattlar åt alla håll. Hur navigerar vi fram bland de där beskrivningarna? Kanske blir det enklare om vi liksom vänder på alltihop. Som en pannkaka som är gräddad på ena sidan. Så kastar man den ju upp i luften för att liksom stila så att den landar på andra sidan. Därför att det Jesus gjorde var ju svaret på problemet. Vad händer om vi istället tittar på problemet och ser hur Jesus är svaret på det? Därför att Bibelns berättelse vittnar om att människan lever med ett antal problem. Syndens konsekvenser i världen är ett problem som måste lösas. Och inte ett problem i liksom magnituden, jag har ett problem därför att jag inte kan lösa mitt mattetal i läxan, utan det är ett problem som på något sätt har skadat hela tillvaron. Och Bibeln beskriver att Jesu död och uppståndelse är Guds svar på de problemen. Jesus, han är svaret för vår värld idag, som gospelsångaren André Crouch sjöng. Så om vi istället för att försöker börja med att kryssa oss fram i de här bilderna för att beskriva, vad händer om vi börjar i den andra änden? Hur beskriver Bibeln människans problem? Och lite förenklat så kan vi säga att Bibeln beskriver människans problem i fyra områden eller med fyra perspektiv. Människans problem består av synd, av sår, av bundenhet och av utanförskap. Synd, sår, bundenhet och utanförskap. Och svaret på det då, det som Jesu död och uppståndelse gör, är ju att komma med förlåtelse för att lösa syndens problem. Jesu död och uppståndelse kommer med helande för att lösa sårens problem. Jesu död och uppståndelse kommer med befrielse för det bundna. Och Jesu död och uppståndelse kommer med gemenskap istället för utanförskap. Så låt oss titta några ögonblick på de här fyra områdena ett i taget. Och vi ska börja med att läsa ifrån Kolosserbrevets andra kapitel, vers 13 och 14. Kolosserbrevet kapitel 2, vers 13 och 14. Skriver aposteln så här: och ni som var döda genom era överträdelser och ert oomskurna tillstånd, er har Gud gjort levande tillsammans med Kristus i och med att han förlät oss alla våra överträdelser och drog ett streck över det skuldebrev som belastade oss med lagens krav. Han har utplånat det genom att spika det på korset. Ett av de problem som vi människor lever i, under och med, enligt Guds ord, det är vår oförmåga att leva i enlighet med det Gud har tänkt för oss. Det kallas lite sådär generellt för synd. Och en lite mer teknisk term som används, det är överträdelser. Det är ju det ord som Paulus talar om här. Men vad skriver Paulus om detta? Överträdelserna är ett problem som måste på något sätt överbryggas. Och vad skriver Paulus att Gud har gjort? Jo, Gud har förlåtit oss överträdelserna. Gud har förlåtit våra överträdelser. Varje gång som du och jag inte har förmått leva så som Gud vill, varje gång vi har agerat mot en annan människa, mot skapelsen, mot oss själva eller mot Gud på ett sätt som inte är värdigt Guds avbilder. Allt det har Gud förlåtit. Det berättas om när väckelsen gick fram i Jönköpingsregionen sekelskiftet 1800-1900. Så var det många människor som kom till tro på Jesus. Och framför allt så var det under en period många som arbetade på Husqvarna-fabriken i Husqvarna. Och när de som arbetade där kom till tro på Jesus, så uppstod det ganska snart ett liksom samvetskval. Därför att det uppenbarades ju att de allra flesta hade ju liksom stulit med sig saker hem från arbetet. Lite här och lite där. Och nu när de hade kommit till tro på Jesus så liksom skavde samvetet. Vilket fick till konsekvensen att förmannen fick ägna stora delar av dagarna åt att hantera den här typen av samtal när det kom arbetare och sa: förlåt mig, jag har stulit. Jag vill göra rätt för mig. Och förmannen, han hade så mycket att göra så han fick ju inte något annat gjort. Så det berättas att han satte en stor lapp på sin dörr till kontoret där det stod: allt är förlåtet. Allt är förlåtet. Och vet du vad? Precis så har Gud gjort med dig och mig och med hela världens synder. På korset har Gud spikat en lapp där det står: allt är förlåtet. Skuldebrevet, alltså det här, det som ligger oss till last, som Paulus talar om. Vad gjorde Gud med det? Jo, han spikade det på korset. När Jesus dog så tog han våra synder på sig. Allt är förlåtet. Det finns ingen synd, ingen överträdelse, ingen handling som Gud inte har förlåtit i och med Jesu död på korset. Och hans uppståndelse från graven. När Jesus dör på korset så dör med honom också våra överträdelser. Vår synd. Och vi får förlåtelse. Petrus skriver i första Petrusbrevet kapitel 2, vers 24 så här: våra synder bar han i sin egen kropp upp på träpålen för att vi skulle dö bort från synden och leva för rättfärdigheten. Genom hans sår har ni blivit botade. Våra synder bar han i sin egen kropp för att vi skulle dö bort från synden och leva för rättfärdigheten. Gud tar vår synd och ger oss sin rättfärdighet. För några somrar sedan så arbetade jag liksom några månader på sommaren på ett vandrarhem på västkusten. Och en sak som ingick i arbetsuppgifterna var ju att när gästerna hade checkat ut så städade vi rummen, och en del hyrde ju sängkläder. Så när man kom och skulle göra i ordning ett rum där man hade hyrt sängkläder, så tog man ju dem och så la man dem i en speciell sån här grindvagn. En sån här rektangulär sak med hjul under och så höga grindar på sidorna. Där kunde vi stapla hur mycket sängkläder som helst. Och så ställde vi vagnarna i ett visst förråd. Och så när tvättbilen kom så körde vi fram grindvagnarna med smutsig tvätt och fick tillbaka rentvättad tvätt. Ibland var det där förrådet så pass fyllt så att sista dagarna innan tvättbilen kom så fick någon av oss ta en liten trappstege, klättra upp och liksom hoppa ner i den här vagnen ovanifrån för att liksom trycka till det så vi fick plats med det sista. Och så kom tvättbilen. Vi var jätteglada över att få ett tomt förråd och få tillbaka rena sängkläder så att vi kunde bädda åt gästerna som kom. Ibland var den här tvätten jättesmutsig. Jag förstår fortfarande inte varför någon tycker det är en bra idé att äta pasta med tomatsås i sängen. Jag begriper fortfarande inte det. Vi samlade ihop den här tvätten. Ibland var det mycket, ibland var det lite. Ibland var den jättesmutsig, ibland syntes det knappt att den var använd. Vi samlade ihop den, skickade iväg den och fick tillbaka den rentvättad. Precis så är det också med Gud och oss. I vissa människors liv finns det kanske väldigt mycket som har liksom samlat ihop sig. Förrådet är fullt. I en del människors liv är tvätten jättesmutsig. Livet kanske har blivit sånt att man har gjort saker som är väldigt, väldigt illa. Men för Gud spelar inte det där någon roll. Han tar allt det där. Han tar allt du bär på. Och genom Jesu död och uppståndelse så förvandlas det där från ett nersmutsat påslakan till det renaste vita man kan tänka sig. Om du funderar på, vill Gud ha med en sån som mig att göra? Så vill jag säga det här. Jesus dog för att vi skulle få liv. Jesus tog alla våra synder på sig. Han besegrade syndens makt så att vi kan få ta emot förlåtelse. Och finns du här som inser att jag behöver få förlåtelse för synd i ditt liv, så är idag en utmärkt möjlighet att göra det. Jesus står med öppna armar och vill ta emot dig. Den andra aspekten som det mänskliga livet lyder under, det är att vi lider av sår i flera bemärkelser. Vi lider av fysiska åkommor, av krämpor, av sjukdomar. Och vi lider av sår i själen, vilket har blivit oerhört uppenbart i vår tid, i synnerhet bland unga människor. I bibelordet från Petrusbrevet som vi läste här nyss, så skriver Petrus: genom hans sår har vi blivit botade. Ett citat från profeten Jesaja. Och i det här området så finns det en tydlig skillnad mot det område vi först tittade på. När det gäller synden så vet vi att vi har fått förlåtelse utan undantag. Men vår erfarenhet av livet säger ju att vi vet att alla blir inte botade här och nu. Människor blir inte alltid friska. Även fast vi ber för dem. Men Guds ord säger att Jesus bar våra sjukdomar och att vi har fått helande genom hans sår. Och jag tänker att det säger oss tre saker. För det första så har Gud lidit med oss. Gud är inte oförmögen att känna med oss, utan han led med oss när han bar våra sjukdomar på korset. Frågan ställs med rätta i många sammanhang som är präglade av lidande. Var är Gud i detta? Och Golgata kors säger att Gud är där, mitt i lidandet. Att Gud lider tillsammans med oss i och med att Jesus led på korset. Gud är inte bortvänd från vårt lidande, utan finns närvarande mitt i det. I Uppenbarelsebokens inledning så finns det några brev skickade till ett antal församlingar. Och i brevet till församlingen i Smyrna så säger Jesus: jag känner ditt lidande och din fattigdom. Och jag tror att Jesus säger samma sak till oss idag. Till dig som lider säger Jesus: jag känner ditt lidande. Jag känner tillsammans med dig. Jesus är mitt i ditt lidande tillsammans med dig. Du är inte ensam i det du går igenom. För det andra så tror jag att när Jesus bar våra synder eller våra sår på korset, när han dog och när han uppstod, så innebar ju det att han besegrade döden. Och i det avseendet så får alla troende ett helande, om än i ett lite längre perspektiv. För om Jesus har besegrat själva döden, som Paulus skriver i första Korintierbrevet kapitel 15, döden är uppslukad och segern är vunnen. Död, var är din seger? Död, var är din udd? Döden har inte längre segern. Döden har inte sin udd kvar. Därför att Jesus besegrade döden på korset och i sin uppståndelse. Döden kunde inte behålla honom, utan fick vika sig för livet. Och genom Jesu död och uppståndelse så har vi tillgång till det eviga livet. Jesus säger i Johannes evangeliet kapitel 6 så här. Johannes kapitel 6 vers 40. Ty detta är min faders vilja, att alla som ser sonen och tror på honom ska ha evigt liv, och jag ska låta dem uppstå på den sista dagen. Den som tror på Jesus har evigt liv och kommer att bli uppväckt på den yttersta dagen. Att Jesus besegrar döden på korset, när han bar våra sjukdomar, det är grunden för att vi kan få evigt liv. Därför att Jesus uppstod som den första av de döda. Och i hans kraft ska också vi uppstå. Genom Jesus sår är vi helade i ett evighetsperspektiv. På uppståndelsens morgon kommer vi alla att få nya kroppar, som inte är begränsade av det som begränsar oss i den här världen. Kroppar fyllda och som kännetecknas av härlighet och kraft och styrka. Och vi kommer att få leva i en tillvaro där de här begränsningarna inte längre kontrollerar oss. Vi kan läsa ifrån Uppenbarelsebokens 21 kapitel. Uppenbarelseboken 21, vers 4. Gud ska torka alla tårar från deras ögon. Döden ska inte finnas mer, och ingen sorg och ingen klagan och ingen smärta ska finnas mer. Ty det som en gång var är borta. Den framtiden väntar oss tack vare Jesu död och uppståndelse och det eviga livet som vi får ta del av genom det. Och för det tredje så får vi komma ihåg att varje helande som vi trots allt ser i nuet, det är ju ett bevis på att Guds rike har brutit in. I och med Jesu död och uppståndelse så lever ju vi i liksom en mellanperiod. Guds rike har brutit in, den där framtiden som Gud har lovat, den kommer oss till mötes redan nu. Men vi väntar på att den ska komma fullt ut. Vi lever så att säga i en dubbel tid. Guds rike är här, men ännu inte fullt ut. I den dubbelheten så är varje helande en gåva till var och en av oss. Det bekräftar att Guds löfte om den nya värld han har i åtanke för oss, den har brutit in och den kommer att bryta in fullt ut. Det tredje problemet som människan lever under, det är fångenskap. Människan är bunden. Människan lever under en makt som gör henne till slav. Och lägg märke till att för Bibeln är det inget problem att både prata om synden i bemärkelsen det egna ansvaret för mina handlingar och samtidigt prata om synden som en makt som gör människan till slav. Båda de perspektiven ryms samtidigt. I vår del av kyrkan så har betoningen oftast legat på den här egna ansvaret. Mina handlingar som är överträdelser som jag behöver förlåtelse för. Och när man i vissa sammanhang i vår tid istället kanske mer har betonat den här dimensionen av synden som en makt som man behöver bli befriad ifrån, så har en del börjat skruva på sig och tycker att men urvattnar inte det här evangeliet? Missar vi inte det väsentliga? Vad händer med evangeliet som syndernas förlåtelse? Svaret är ju att evangeliet är både syndernas förlåtelse och befrielse från fångenskapen. Men sammanhang förändras över tid. Där man en tid tillbaka behövde förkunna syndernas förlåtelse, det egna ansvaret, så kan ju sammanhanget ha förändrats idag så att människor istället i första hand känner sig bundna. Och att predika förlåtelse till en som är bunden, det är, om jag ska göra en grov bild, är ju att ge tandkräm till någon som har ont i knät. Det är fel medicin för fel diagnos liksom. Det betyder inte att vi inte också behöver syndernas förlåtelse. Men ibland behöver kanske någonting betonas särskilt för att Guds verk ska kunna gå på djupet. Och kom ihåg, befrielse är ju Guds signum. När Bibeln talar om vad Gud har gjort i historien, vilka händelser är det som ligger till minne då? När Israels folk lovsjöng Gud för hans trofasthet och hans styrka, vad tänkte de på då? Uttåget ur Egypten, när Gud befriade dem från fångenskapen. Den andra stora händelsen i Gamla testamentet som formar så mycket av den judiska tron och som låter grund för så mycket av det Jesus och hans samtida tänkte kring, det var ju fångenskapen i Babylonien. Vad gjorde Gud med den? Och han befriade dem därifrån. Och minns vad Jesus själv sa om sitt uppdrag när han var i Nasarets synagoga i Lukas evangeliets fjärde kapitel. Han sa, Lukas 4:18, Herrens ande är över mig, ty han har smort mig att frambära ett glädjebud till de fattiga. Han har sänt mig att förkunna befrielse för de fångna, syn för de blinda, att ge de förtryckta frihet och förkunna ett nådens år från Herren. Befrielse för de fångna, frihet för de förtryckta. Det finns en väldigt praktisk dimension av detta. I Guds rike ska inga människor leva som slavar eller fångar, och inga människor ska leva under förtryck. Därför värnar vi som Jesu lärjungar, som hans kyrka, om rättvisa, om fred och om goda strukturer i de samhällen där finns och över hela världen. Men det finns också en djupare dimension i detta. Nämligen att varje människa kan få uppleva befrielsen från syndens slaveri. Från mörkrets makter som vill hålla oss fångna. Det finns ett uttåg för varje människa. Ut ur slaveriet, in i friheten. Det finns så mycket som vill hålla en människa bunden. Det kan ju vara yttre praktiska saker. Vi kan tänka på missbruk till exempel. Det är ju i högsta grad en makt som håller en människa fången. Det vill Gud befria ifrån. Men en människa kan också vara bunden av tankar, av idéer, av föreställningar om sig själv eller andra. Också det vill Gud befria ifrån. Och ytterst sett, bakom allt detta som vill förslava oss, så finns ondskans makter. Det är Bibelns perspektiv. Ondskan, synden och mörkret i världen kan ta sig uttryck på många sätt. Men liksom bakom allt detta så står ondskans makter. Och i Kolosserbrevet 2, versen efter det vi läste förut, Paulus han talar om vad Jesu död och uppståndelse har gjort. Och så säger han i Kolosserbrevet 2:15. Han avväpnade härskarna och makterna och utsatte dem för allas förakt när han triumferade över dem genom Kristus. Jesus avväpnade ondskans makter. De kan ställa till med elände fortfarande. Det råder det inga tvivel om. Men de har inte makten fullt ut. Den har Jesus brutit. Han har avväpnat dem. Och det här innebär att för den människa som är bunden, vare sig det är andliga influenser, mänskliga företeelser eller tankar och föreställningar, så finns det befrielse att få genom Jesus. Den som sonen gör fri, ja, den är verkligen fri, sa Jesus om sig själv. Om Jesus gör dig fri, så är du verkligen fri. Och när jag har förberett den här predikan så har jag upplevt att här kanske det finns en särskild hälsning till någon eller några av oss. Jag fick som en aning om att Gud kanske vill på ett särskilt sätt beröra den eller dem som känner sig bunden av sin historia och sina erfarenheter. Att det du varit med om över tid har blivit en boja som håller dig fången. Till dig tror jag Gud vill hälsa: idag är befrielsens dag. Och om det här liksom slår an något hos dig, om du känner det här är jag, så vill vi så gärna be för dig senare i gudstjänsten. Den fjärde dimensionen av människans problem, det är utanförskap. En av syndens stora konsekvenser, det är ju att den skiljer oss från Gud. Den skapar distans mellan oss. I begynnelsen, i Edens trädgård, så vandrade Adam och Eva liksom tillsammans med Gud. De talade med Gud ansikte mot ansikte, och levde så nära honom. Eden var liksom en plats där Gud och människa levde tillsammans, obehindrat. Men när synden tränger in så skiljer den människan från Gud. Människan kan inte längre bo kvar i Eden. Människan kan inte längre bo tillsammans med Gud utan sänds ut därifrån. Och som gräns vid ingången till trädgården så sätter Gud en kerub, en ängel som ska vakta och konstatera, här är det stängt. När Israel i öknen får i uppdrag att bygga och konstruera tabernaklet så får de ju, liksom Mose får ju en bild av Gud. Så här ska det se ut, som han sen förmedlar. Och det byggs med Eden som modell. I Eden fanns det liksom en tredelad struktur där det liksom blev ett snäpp heligare ju närmare mitten du kom. Och det är också den struktur som finns i tabernaklet. Och mellan det allra heligaste och nästa steg så hänger det ett skynke, ett förhänge. Och det beskrivs att det var violett och purpurrött och karmosinrött. Och det var utsmyckat med keruber. När Salomo bygger templet i Jerusalem så byggs ju det med tabernaklet som förebild. Det är en tredelad struktur. Och det är ett förhänge till det allra heligaste. Vad tror ni att det fanns på det förhänget? Är det någon som ropar giraffer nu så är det fel. På förhänget fanns det keruber. Keruben markerade. Här är en gräns mellan Guds och människans område. Här kan man inte passera. Vi ska läsa ifrån Markus evangeliet kapitel 15 och vers 38. Vers 37 konstaterar, med ett högt rop slutade Jesus att andas. Vers 38, och då brast förhänget i templet i två delar, uppifrån och ända ner. När Jesus dör blir keruberna arbetsbefriade. Deras jobb är överflödigt därför att nu kan Gud och människa leva tillsammans igen. Vägen till det allra heligaste, till Guds egen närvaro, är öppen igen. Utanförskapet som människan hade levt under ersätts av ett annat skap, nämligen gemenskap. Utanförskapet blir gemenskap. I Jesu död och uppståndelse. Det betyder att den människa som vill ha gemenskap med Gud kan få det. Vi kan läsa i Johannes evangelium kapitel 1 och vers 12. Åt dem som tog emot honom gav han rätten att bli Guds barn. Åt alla som tror på hans namn. Och det innebär att för den människa som vill ha gemenskap med Gud så är vägen öppen. Genom Jesus Kristus. Tack vare hans död och uppståndelse så har utanförskapet ersatts av gemenskap. Och där finns den inbjudan till var och en. Gud säger, jag har öppnat vägen. Kom. Och idag, om du söker Gud, är ett utmärkt tillfälle att svara ja på den inbjudan. Vi ska om en liten stund fira nattvard tillsammans. Den måltid där vi minns vad Jesus gjorde. Och om du känner, idag är dagen. Jag vill svara ja på den här inbjudan. För första gången eller för 71:e gången så tar Jesus emot dig med öppna armar. vägen står vid öppen. Vi ber tillsammans. Herre, tack för det ofattbara som du gjorde i din död och din uppståndelse. Herre, tack för att vi får ta emot det du har gjort för oss. Att vi får ta emot din förlåtelse, ditt helande, din befrielse och din gemenskap. Herre, tack för att vi får komma med allt det vi bär till dig. Och vi får lämna det till dig. Och vi får någonting helt annat tillbaka. Herre, tack att vår synd byts till rättfärdighet när vi får ta emot din förlåtelse. Herre, tack att vi får be för alla oss som kämpar med hälsa och med sjukdomar. Herre, tack för att du har uppmanat oss att be. Att vi får be. Och Herre, tack för att du finns mitt i lidandet. När vi inte ser svar, när vi inte ser vägen framåt. Herre, tack att vi kan veta att du finns just där. Men Herre, vi tackar dig också för de situationer när vi får bönesvar. När du griper in, när du helar. Tack för att det är ett vittnesbörd för oss alla om att ditt rike har brutit in i den här världen. Att det finns en utlovad framtid som kommer oss till mötes. Och att den gäller oss alla. Tack vare din uppståndelse. Tack för att du har besegrat döden. Herre, vi prisar dig över din seger. Att du besegrade ondskans alla makter på korset och i din uppståndelse. Herre, tack för att de inte längre har sista ordet, utan det är du. Och Herre, jag ber att om den här hälsningen var till någon eller några här inne, att du skulle göra ditt verk i dem. Herre, kom med din befrielse denna dag. Och Herre, tack för att var och en som söker dig, att den kommer du ta emot med öppna armar. Herre, tack för att vägen till dig är öppen genom det du har gjort. Att vägen till gemenskap med dig står vidöppen. Tack vare din död och uppståndelse. Herre, vi tackar dig för det och prisar dig för det. I Jesu namn. Amen.